Välkomna tillbaka till labbet med mig Brian van den Brink och
Göran Adlén.
Härligt, kul att vara tillbaka i studion här på Helio, eller hur?
Ja, det börjar bli som vårt lilla andra hem på något sätt.
Ja, härligt. Ja, vi snackade här lite grann innan och summerade lite de första två avsnitten. Så här. Vi vill verkligen tacka för all feedback som vi har fått från på alla möjliga håll. Det är LinkedIn och det är Instagram och det är folk som man har träffat in real life. Det är superkul att höra att det är uppskattat och det är supervärdefullt för oss också med feedbacken. För då förstår vi också lite mer vad som är intressant.
Ja, kan jag konstatera att det här ämnet är rätt tufft egentligen. För det är så stort, det är så gigantiskt och alla har olika infallsvinklar och alla vet precis hur man ska göra.
Mm.
Det tycker jag är så kul, jag vet inte hur många gånger nu som jag har fått reda på att du gör fel, du tränar fel, du äter fel, du ska äta det här istället, du ska träna på det här sättet istället. Allt är fel.
Mm.
Och så tänker jag bara liksom, men varför kan man inte titta på någonting som är rätt? Varför kan man inte bara vara glad för andra att de tränar?
Ja. Nej, jag vet inte. Det finns mycket, jag gör inte det längre, men jag känner igen mig. Jag har gjort den missen själv back in the days att kommentera när någon har lagt upp någon träningsvideo. Tänk om det skulle göra så här istället och sådär. Och det, nej, ja. Det är ingen bra grej.
Jag ska hålla en föreläsning imorgon om hälsa och det är det par som har anmält sig redan nu. Och så har de sagt liksom, ja, men det är bra, då kan jag ge feedback så jag kan rätta till och ge lite tips. Jag menar, tänk om vi skulle göra det med alla andra yrkesgrupper.
Ja.
Hela tiden börja tipsa.
Ja.
Tandläkaren, ja, men borra lite snett. Snett istället. Tror det blir bättre.
Ja. Det är ett intressant fenomen hur som helst. Bra, om ni inte har gjort det ännu så följ oss gärna på thelabrats.se på Instagram och i poddspelaren. Rata oss gärna och ge oss helst maxbetyg där så att vi kan synas för fler och få ut den här podden till ännu fler människor. Det skulle vi bli superglada.
Ja, verkligen.
Bra du, in det här ämnet tycker jag är så jäkla kul för veckan och vi har ju ramat in det kring rubriken, kan man tvinga anställda att träna?
Ja, och det här är väl ett sådär otroligt inflammerat ämne.
Mm,
och jag har gett mig in i den här debatten på LinkedIn och jäklar vad det har tagit fart. Och allt ifrån att folk verkligen älskar tankarna att man ska träna på jobb. Till att de fullkomligt hatar det man säger.
Ja.
Och att det är så en enorm spridning i uppfattning. Och man har väldigt, väldigt svårt att ta till sig de här sakerna.
Ja, nej, men det är ju ett känsligt ämne. För det landar ju någonstans i den personliga integriteten. Och liksom en gränsdragning. Vad ska arbetsgivaren med min kropp att göra? På sätt och vis, samtidigt som ur arbetsgivarens perspektiv, ju bättre form du är i, rent liksom konditionsmässigt, styrkemässigt, ju bättre kognition har du producerar, bättre orkar hålla fokus uppe, kan göra mer saker på liksom samma arbetstid som du har. Så att ur arbetsgivarens intresse så är det såklart superintressant att medarbetarna är i så god form som möjligt.
Ja, men vi får tycka till om i princip allting på arbetsplatsen. Vilket typsnitt man ska använda, vilka färger man ska använda på loggan. Jobbar man på Foodora och ska servera eller köra ut mat, då ska man köra runt i rosa kläder.
Mm.
Tänk dig liksom på samma sätt där om de här på Foodora skulle bestämma sig. Ah, men jag gillar inte rosa.
Mm.
Jag vägrar rosa. Det ska vara ljusblått istället. Det hade inte funkat.
Nej.
För du har fått regler för hur du ska uppträda i vilken form du ska uppträda.
Mm.
Ja, men tänk om du har bestämt att det är Helvetica som är vårt hustypsnitt. Men jag vägrar, jag tycker att Helvetica är så fruktansvärt fult.
Ja.
Då kan man tycka till om det. Men vi får inte tycka till om personalens hälsa. För det är integritetskränkande.
Mm.
Men jag blir kanske extremt kränkt av att ha rosa på mig.
Ja, för att jobba någon annanstans.
Ja, men om man då säger samma sak när det gäller hälsa, då får du jobba någon annanstans.
Då är det inte något som är helt okej.
Nej.
Nej, och det är där det skaver och klämmer, och det är väl lite så här paradigmskifte, tror jag, för att man kollar lite grann på det här attityd till träning på arbetstid eller träning i anslutning till jobb och vad man har förväntningar på arbetsgivaren, så är det ju ganska tydligt också att ju yngre man är i arbetslivet, desto högre förväntan har man på att arbetsgivaren ska supporta med, liksom, det kan vara allt, gymkort, friskvård, liksom möjlighet att vara fri i sitt arbete så att man kan leva. Och motståndet kommer faktiskt högre upp i åldrarna, och där tror jag också så här generationsskifte, för där blir det lite mer, vad ska man säga då, påtvingat, för det har inte varit en naturlig del av att arbetsgivaren har lagt sig i det här, och sen införs det undan för undan, så att det är väl också där, tror jag, det är en ganska stor skillnad. Ja.
Generation Z säger att wellness är en av de viktigaste sakerna när de söker jobb.
Ja.
Och det ser man nu också, hela med här med alkoholdrickandet och allt det här går ner i den här yngre generationen.
Mm.
Men det är väl kanske en gång medelålders män som bromsar utvecklingen lite grann.
Ja, samtidigt så kan jag säga, vilka är de här hurtiga vd:erna som trycker på i en hel del företag?
Medelålders män
som, ja, tävlar.
De är med på allt, visst, vi bromsar och vi gasar, vi gör allting.
Så att så både ja och nej, så att den här, det finns ju jäkligt många aspekter på det här ämnet. Men vi försöker att ge oss in i det, så som sagt, vi är jätteglada för kommentarer och inspel som ni har, era reflektioner på ämnet och det vi säger. Håller ni med eller håller ni inte med, skriv jättegärna så diskuterar vi.
Då kommer vi ha ett heltidsjobb framöver nu, Brian.
Japp. Men någonting man kan kolla då, så här, enligt Svenskt Näringsliv så kostnaden för korttidsfrånvaro var 24 miljarder kronor per år året före pandemin, men väntas ha stigit kraftigt efter det. Så 24 miljarder kronor om året, så det är inte så lite pengar. En annan mer osynlig kostnad är personal som är på jobbet, men arbetskapaciteten är sänkt genom att man är stressad, man mår inte bra, man har inte kapacitet. Kondition är en väldigt tydlig korrelation till liksom, förmågan att hålla koncentrationen uppe och göra saker effektivt. Man har sömnsvårigheter eller annan ohälsa. Så att förutom att folk är borta och inte kan producera och liksom göra sitt jobb, så är de faktiskt på plats men kommer inte upp i 100% av sin kapacitet. Så därav också så här intresset för arbetsgivaren. Sen finns det ju en massa andra faktorer som så här teambuilding, få ihop, göra saker tillsammans, som såklart också är superviktigt ur arbetsgivarens perspektiv. Men också som du säger, generation Z och de yngre målgrupperna, att det är faktiskt en viktig del av trivseln, att man gör saker tillsammans och saker som lirar med ens egna intresse.
Mm.
Vad tänker du kring det här då med korttidsfrånvaron och sen produktionsbortfall på grund av att man är där men inte orkar?
Ja, men det är väl det mest typiska av allt. Man har inte orken.
Mm.
Och det är väl också detta att vi fyller ut väldigt mycket av tiden. För skulle vi vara rent krassa så skulle vi inte behöva jobba så många timmar som vi faktiskt gör.
Ja.
Men vi fyller upp all tid med möten och liknande. Det är klart, alla har inte möten, alla jobbar inte på kontor. Men många som jobbar på kontor har egentligen fått en radikalt förändrad arbetssituation.
Mm.
Tänk förr i tiden, jag menar, då skulle de skulle gå på banken, de skulle gå på posten, de skulle gå alla ärenden. Allting var liksom manuellt på det här sättet. Man satt och skrev på skrivmaskin, använde karbonpapper, skrev om. Allting har egentligen blivit kraftigt vi har radikalt förändrat och rationaliserat alla de här sakerna.
Mm.
Så att vi borde ha mycket, mycket mer tid. Men vi ska fortfarande jobba på samma sätt som vi har gjort sedan 1920-tal. På detta, vi har inte förändrat någonting.
Nej.
Alltså borde jag ha mycket, mycket mer utrymme till att kunna ta hand om vår hälsa, sköta träning, kanske jobba mycket mindre.
Ja.
Men det gör vi inte.
Nej.
Vi har fyllt upp det på meningslösa möten i väldigt stor utsträckning.
Mm. så tänker jag också så här, en annan grej som har som påverkat, och det är ju liksom i spåren av pandemin, och det här började lite grann innan pandemin. Jag jobbade ju på Technogym som är träningsutrustningsleverantör, och hela corporate segmentet, alltså företagsgym, var ju på god väg liksom redan innan pandemin, men efter pandemin så ser man ju hur det här har accelererat fullständigt, att företag på deras kontor, och det är till exempel coworking-ställen, alltså alla möjliga platser där folk arbetar, som börjar integrera träningsanläggningar och ganska avancerade gym, från att ha varit ganska basic gym till att bli fullskaliga med liksom fullt gym och gruppträningsmöjligheter och kanske till och med andra aktiviteter. Och det hänger ju samman med att helt plötsligt måste arbetsgivarna faktiskt börja sälja in en arbetsplats som mer än bara en plats där du har din skrivbord och din skärm och liksom genomför arbetet. Det kan du göra lika bra hemma, så att det blir så här, ja, vad mer kan vi göra kring den fysiska arbetsplatsen gemensamma som gör att folk tycker
men, att men då, då har man värt. Gjort det här misstaget igen, tror jag. Då har vi köpt en hårdvara, så tar vi bock i kanten på detta. Vi har fixat ett gym.
Mm.
Men vi ska ändå jobba. Gärna då mellan 9 och 5.
Ja.
Ha så liten lunch som möjligt. Och så lite fika. Ja, fika är viktigt, det ska vi ha. Men annars så ska vi vara på plats. Men vi har investerat i ett fint gym.
Mm.
Och det är där jag tror jag liksom är hål i huvudet lite grann. Att man inte har sett hur skapar vi den hälsosamma arbetsplatsen.
Ja.
Det är jättebra att vi skaffar gym.
Mm.
Men då ska vi också ha möjlighet att utnyttja det. Vi måste börja se hur får vi in en hälsosamma approach på hela arbetsplatsen.
Mm.
Sen är det inte givet att alla ska hålla på och träna på gym.
Nej.
Man kanske ska göra helt andra saker.
Nej, så är det. Jag tror alltså gymmen som möjliggör det, för att det som är väldigt det absolut viktigaste faktorn för träning då på gym, det är närhetsprincipen. Nära till där du bor eller där du jobbar. Så ur det perspektivet så är det ju vettigt att säga okej, du kan göra det på lunchen, du kan göra det direkt i anslutning ut. Men frågan är, får man igång de som man behöver få igång, eller får man ännu mer access för de som ändå hade tränat på ett gym på jobbet, ja, eller på ett kommersiellt gym, ja, men
det är det jag har funderat mest av allt på, på detta. Är det inte så att vi hela tiden bara frälser de redan frälsta?
Ja, det är nog väldigt ofta så.
Är det inte det vi måste börja anstränga oss lite grann för, att om man nu inser att det här är viktigt med hälsa, det tror jag alla som lyssnar på den här podden gör. De inser att det här är viktigt med att sköta personalens hälsa. Nu handlar det att få de som inte sköter sin hälsa bland personalen.
Ja.
Att börja träna, hjälpa dem att komma igång. Hitta incitament. Jag skrev en krönika att jag tyckte att alla som tränar 4 gånger i veckan borde få en extra semestervecka.
Mm.
Tror du jag fick bara positiva kommentarer?
Nej, det fick du såklart inte.
Nej. Jag fick en hel del positiva kommentarer,
ja.
Men då var detta också, vi ska inte tvinga dem, till fysisk ansträngning. Vi måste tänka på att man kanske ska gå på museum istället, kanske ska läsa en bok. Kan inte det vara jämförbart?
Ja.
Men det är väl alla de här bitarna som du pratar om, den kognitiva förmågan.
Mm.
Vi producerar bättre.
Ja.
Jag ser på min egen hälsoresa nu. Hade jag vetat hur pigg jag är nu för 20 år sedan, skulle jag inte väntat en dag.
Nej, och där är ju problemet. Du visste ju inte. Man vet inte vad man kan få, för att ens uppfattning, den subjektiva verkligheten, är ju vad den är. Man kanske tycker att ja, men det är helt okej. Liksom, men hade man fått en liten smak av den där tårtbiten som är där, så hade man bara, åh, men shit, är det det här som är skillnaden?
Ja, men, och det är det jag försöker många gånger missionera nu liksom. Och ibland kanske jag blir jobbig när man håller på med de här bitarna. Men att få uppleva känslan.
Ja.
I min värld kan jag tänka mig att det är ungefär som en som har rökt hela sitt liv. Var storrökare, sluta röka. Eller varit alkoholiserad, sluta dricka.
Mm.
Och få uppleva liksom att vakna upp nykter.
Ja.
Det är samma sak. Så att jag tror att vad företagen måste börja engagera sig, det är att hjälpa personal att komma igång. Att inte inte använda piskan för mycket, utan snarare liksom hjälpa till. Komma igång. Det tar ett antal veckor innan man hittar nya beteende. Vi måste hjälpa till.
Men det är också intressant om jag bara är lite djävulens advokat. Då är det så här, ja men fan, är det företagens roll egentligen? Såklart har de sina egoistiska skäl till att göra det. Men om man bara tänker så här, men vad fan, sen ska de hjälpa folk att komma igång med sin... Varför kan inte folk ta tag i det här själva?
Ja men än en gång tycker jag att om man anställer folk så vill man väl att de ska prestera så mycket som möjligt.
Mm.
Det är väl det som är målet.
Absolut.
Köper man en maskin så vill man att den maskinen ska producera så mycket eller så nära max det överhuvudtaget går.
Ja. Nej, den ska ju inte ha en massa downtime. Den ska ju funka.
Nej, är det inte lite grann samma sak där? Att egentligen så borde företagsledningarna tänka mer människor lite grann som maskiner.
Mm.
Att vi får ut maximalt av var individ.
Ja. Jo, jag tycker det är helt, helt logiskt. Men jag kan också tänka mig då de här som är emot att företagen ska inkräkta på det personliga. Att, men nu, jag har tagit ett jobb här för att sköta bokföringen eller vad det nu kan vara för någonting. Jag har inte bett om en massa kost och träningsråd och tips och avbrott i min vardag för att sticka iväg och gympa en timme.
Men då skulle man kunna säga att jag vill vara lite småpackad på jobbet. Hela tiden. Det tycker jag är, då jobbar jag bättre om jag får vara lite på detta.
Mm.
Då har arbetsgivaren kunnat säga att du får inte dricka på arbetsplatsen.
Ja.
Då får vi plötsligt tycka till. Men det får vi inte liksom om träningsbiten.
Nej, det är superspännande. Men jag tror mycket handlar om att skapa en kultur där det här blir en naturlig del. Och vad jag läser på olika företag som har varit i media och sådär, och som jag känner också vissa av dem personligen, att de är mycket inne på att just, ja, men vi skapar en kultur där det är det normala. Det är så här vi beter oss här. Så att jag tror att det är en... Faktiskt, i framtiden, vad det nu är, så kommer nog det här bli allt mer utav en icke-fråga. Utan vi är i någon slags brytningstid här när det här börjar bli en grej på riktigt. Och att ja, ju längre tiden går så kommer nog... brytas ner allt mer och inte vara så ett sånt kontroversiellt ämne, om jag ska vara
det. Det tror jag också. Hela om man säger, idén om ett jobb kommer att förändras. Mm. Vi kan jobba i väldigt många yrken var som helst, när som helst och nästan hur som helst också. Och då kommer det kanske bli mer den här samlingsplatsen, liksom nästan pubben som man går dit på.
Ja.
Man träffas lite grann. Har man då ett schysst gym där det inte är köer på jobbet, då tränar man där istället. Kanske kul att träna med sina arbetskamrater.
Mm.
Bra med företagskulturen. Man träffas, man snackar, man spånar idéer.
Yes. Ja, men absolut. Något som jag skulle vilja ta upp då, det i det här ämnet. Nu pratar vi om liksom tvinga anställda att träna, och jag nämnde så här företagsgym där man kan gå fritt, och det är egentligen som har varit på tapeten nu precis, när det är liksom företag som verkligen de schema lägger det här mer eller mindre, antingen att man kör tillsammans på en viss given tid eller att det är blockat 3 timmar i veckan till exempel som Icebug, och då har man lite olika, man har ganska fritt på vad man kan göra, så att det är mer tvingande på det sättet. Och då tänker jag så här, vi har eventuellt ett rättviseproblem här, för att alla har ju inte samma förutsättningar. Även om man tänker så här, ja men vi stänger av kontoret 11 på fredagar som Björn Borg, och vi går och tränar en timma tillsammans. Men det kan ju vara så, någon är ensamstående, kör både hämtning och lämning på förskola, så liksom tajt om tid, och då skulle ju kunna vara stressande att, ja men shit, den här timman hade jag verkligen velat lagt på jobb. Så jag tänker att det kanske inte alltid är helt oproblematiskt heller att blocka av tid. Och sen ytterligare en annan aspekt av rättvisa, det är också så här, beroende på vad du har för yrkesroll och funktion i laget eller i företaget. Att jobbar du på kontor så tror jag att det är lite lättare på ett sätt att göra den här grejen. och jobbar kanske ute i produktion och det skulle kunna vara en budfirma, det kan vara du jobbar på ett bygge eller någonting, då är det jävligt svårt att få till det här att ja, men nu avbryter vi det här byggprojektet för att gå till det här gymmet bredvid och köra tillsammans. Mm. Det är knixigare.
Eller så är det en del av jobbet. Vi börjar en timme senare.
Mm.
Det är också en möjlig väg att vi faktiskt har lagt ett träningspass innan eller efter jobbet.
Ja.
Som är betald.
Mm.
Att det ingår som en del i jobbet.
Ja, om du lägger på arbete, men innan och efter, då är du inne på det här. Någon, alltså privata situationer och
ja, men om du ska vara på jobbet så är vi klockan 8.
Ja. Då börjar man klockan 8.
Då börjar man klockan 8. Mm. Då är kanske 8 och 9 avsatt för träning.
Yes.
Precis som i skolan. Mm. Du har liksom schemalagt. Yeah. Du har ett schema.
Mm. Ja, men jag ser inte helt oproblematiskt kring det här.
Det är inte oproblematiskt.
Schemalagda och samma liksom. Men. Jag väljer att se möjligheterna ändå. Men det här med olika yrkesroller, för det blir, jag upplever som att det ofta blir en skevhet åt liksom mer kontorsarbetande personer, och det kanske eventuellt är de som har mest problem med att få till aktiviteten, för att om man då kollar på folk som är ute i produktion eller jobbar med ganska fysiska yrken, så är det inte nödvändigtvis säkert att mer fysisk aktivitet är bättre för dem, utan det kanske till och med så här att du behöver mer återhämtning, ja, eller någon annan typ av, ja, aktivitet.
Jag tror att desto mer när vi sitter och pratar här, så tror jag att problemet är att många förknippar liksom träning med utseende.
Mm.
Att det är det som gör att det är så integritetskränkande. Men jag menar, träning skulle här kunna fallet vara lika väl yoga eller qigong eller någon sån, ja, där saker. Det kunde vara vad som helst. Mm. Kanske det som behövs på de här som arbetar på byggen och liknande.
Ja.
Att stanna upp lite grann.
Mm.
Jag menar, känner en snickare, han går 25 000 steg per dag.
Ja.
Ja, men han ska inte ut och promenera ytterligare.
Nej.
Det behövs inte.
Nej.
Däremot kanske han behöver komma ner, behöver få vettig, komma ner i varv, käka vettig mat, få hjälp med det.
Ja, men exakt. Så att då lite så här, one size does not fit all på den.
Och det är väl det som nästan alla chefer är överens med. Så en undersökning som tror jag 87% av alla chefer insåg att sköta personalens hälsa är viktig.
Mm.
35% hade en lösning hur man skulle göra.
All right.
Så det blir ett jättegap, en diskrepans mellan att man mentalt vet hur viktigt det är till att faktiskt göra. Och det är väl just det här som jag tycker är viktigt, att alla ni som lyssnar på det här avsnittet faktiskt tänker till. Vad gör man egentligen? Hur gör man det? Hur löser vi på vår arbetsplats?
Mm.
Vilka former behövs?
Men jag tänkte, jag har några case här som vi då kan diskutera, lite företag som har lite olika approach kring det här, kring schemalagd träning och fysisk aktivitet. Då har vi nummer 1, då är Björn Borg som har varit mycket i media genom åren, och vi har Henrik Bunge som är vd där. Han var på Adidas innan, de körde också samma. De kör ju en sports hour varje fredag klockan 11, hela kontoret in, och så kör de ett gemensamt pass. Man kan inte välja vad man ska göra där, utan men jag tar för givet att de snurrar runt på olika typer av träningsformer. Jag vet att de bjuder in tränare och olika gruppträningsinstruktörer och så. Och Henrik Bunge säger då, men vi vet att om man tränar kommer man att må bättre. Man får bättre minne, lever längre, blir gladare och blir inte sjuk lika ofta. Då gör man sannolikt också ett bättre jobb, säger han. Och så frågar de, men kan man verkligen tvinga folk att träna? Det kanske inte är det bästa sättet, men om man frågar folk om de skulle vilja må lite bättre är aldrig någon som svarar att de hellre skulle vilja må sämre, säger han. Och betonar att folk är olika duktiga på att hjälpa sig själva med att må bra. Så det är hans approach kring det. Vad tänker du kring Björn Borg sättet att göra det?
Jag tycker egentligen det är så enkelt svar att vad säger personalen? Vad säger de om trivseln på jobbet? Trivs man på jobbet? Gör man det? Fine.
Mm.
Är aktieägarna nöjda med resultatet? Fine.
Mm.
Att det är det vi måste titta på. Jag menar, det är sällan vi har väldigt bra resultat i företag därför personalen vantrivs. Det är de här parametrarna vi måste börja titta på. Vi måste titta på kundnöjdhet, vi måste titta på personalens tillfredsställhet och vi måste titta på ett resultat.
Mm.
Är de bitarna bra? Har man en acceptabel nivå på sjukfrånvaron? I det här fallet så verkar det ha minskat sen tidigare.
Mm.
Då har vi sparat in massa pengar på det.
Ja.
Då är det en bra åtgärd. Sen om det är formen som är den bästa, det har jag ingen aning om.
Nej.
Jag har ingen aning om, jag har inte jobbat på Björn Borg och vet inte hur det är. Men är Henrik Bunge nöjd med det personalen gör? Och de är nöjda med det de får göra.
Mm.
Så måste det vara bra.
Ja. Nej, jag tror att de är ganska nöjda. Sen kanske det också blir så i slutändan att man då de är ju väldigt tydliga och varit ute kring det här. Så jag antar att om man är intresserad av att jobba på Björn Borg så förstår man vad det innebär också. Så att då kan man ju inte komma in och tycka att det där kom som en överraskning. Och det vill jag inte alls ställa upp på. Mm. Det blir ju jättekonstigt.
Se, det är väl det han säger där, att han ställer frågan liksom, vill folk må bra?
Mm.
Är det klart de vill?
Ja.
Och på Björn Borg har man kanske förmågan att hjälpa folk att må bra.
Mm. Ja.
Det är kanske det man är duktiga på.
Exakt. Ja, men jag gillar hur han formulerar att liksom, ja, men folk är olika bra på att hjälpa sig själva att må bra. Och det, ja, man är olika bra på massa olika saker, så att varför skulle då vissa behöver mer hjälp än andra på just det här området? Ja, men bra, spännande. Sen har vi då Oh My, som är en reklambyrå. De har något som är intressant, att två olika, de belönar då ekonomiskt fysisk aktivitet. Så de har något som kallas för svettlön. Så upp till 10 gånger i månaden så kan anställda på Oh My anmäla att de har tränat på fritiden och få kompensation i lönekuvertet på 50 kronor per gång. Och då kan man samla ihop på ett år till max 6 000 kronor som man får utbetalt som lön. Och sen har de något som kallas för luftlön. Och då runt kontoret i området där så finns det olika incheckningspunkter. Och då har de en digital lösning så att när man når en av de här punkterna så skickas det en signal rätt in i lönesystemet och så får man då en belöning monetärt 50 kronor per gång. Och här kan man då tjäna upp till 3000 kronor per år på den här luftlönen som då kräver att man går ut och tar en promenad en viss sträcka. Och vdn Sara Thun Arudén kallar det här då för ett modernare friskvårdsbidrag. Vad tänker du då? För här har man då approachen att man belönar beteendet.
Det var lite grann det jag var inne också på med här med att man skulle få en extra semestervecka.
Ja.
Jag tror stenhårt på det. Mm. Jag tror otroligt mycket på detta, att det behövs. Sen tror jag att när man har kört det här belöningssystemet ett tag, så ligger det så mycket i liksom företagets organisationens DNA. Så det blir självklarheter.
Ja.
Men det vet du själv, när du är inne i de här riktiga träningsperioderna, du bara går per automatik.
Ja.
Jag menar, går man ut på de här luftlönen gillar jag, går man ut och får de här promenaderna så mår man antagligen väldigt bra.
Mm.
Då slutar man inte må bra.
Nej, och det jag tänker att det bygger vanor, och vissa är ju ganska självmotiverade, du och jag relativt då, så att självmotiverade jämfört med den stora massan. Och då säger vissa kanske, men man ska inte belöna, liksom, det där man måste driva som den inre motivation. Men nej, jag tror inte de flesta har den inre motivationen. Man behöver någon yttre trigger, det blir något att sträva emot. Och sen på köpet så kommer, som du säger, de här vanorna, det blir en vana, så att till slut så tänker du inte på det. Så att då har du dina x antal pass per månad, x antal promenader som du gör. Hon Sara säger här att den vanligaste tiden som den här luftlönen tickar in, det är klockan 3 på eftermiddagen.
Perfekt.
Då de flesta...
Det är nog kanelbulletiden.
Ja, och hon säger att ja, sannolikt så blir de sista timmarna på dagen effektivare för att man orkar hålla igång ända till 5 eller man nu går hem. Mm. Jag gillar det här. Jag tror att positiv belöning, sen om den är monetär eller på annat sätt, men jag tror att det är ett sätt att verkligen driva motivationen, och sen sätter sig de här vanorna och så till slut så rullar det på av sig själv.
Japp, det är det som behövs.
En grej så kan ju också vara så här, men fasen, hur mäter man det här? Liksom, det är ganska luddigt, så här, en upplevelse eller sådär. Hon säger då, men produktiviteten är svår att mäta, men vi utvärderar satsningen genom de anställdas berättelser om energinivåer, stressnivåer samt relationerna på arbetsplatsen. Det är det de kollar på. Där har vi märkt en jättestor skillnad. Det skapas en trygghet när vi får möjlighet att göra annat tillsammans än att bara jobba. Det är också en helt annan energi på jobbet de dagarna vi har träning.
Mm. Nej, men det tror jag, och det är väl också den här biten att walk and talk-möten, alla de här sakerna, det blir frigörande på något sätt.
Ja.
Det blir rätt frigörande också kunna träna på ett gym tillsammans, snacka lite grann mellan seten, kunna prata, kanske basta tillsammans. Jag menar, det märker jag själv när man bastar efter träningspass. Så otroligt mycket trevliga samtal man har.
Så är det ju.
Där sitter man liksom, och man sitter med de arbetskamrater, så är det ganska lätt att kanske komma på idéer.
Mm.
Betydligt mer idéer tror jag kan födas i bastun än stå vid kaffemaskinen.
Ja, eller ett schemalagt brainstorming-möte.
Mm.
Du ska ha jäkligt mycket tur på den här brainstorm om alla i rummet har lika mycket energi och kreativitet samtidigt.
Mm. Sitta i liksom ett rum utan luft, utan fönster.
Yeah.
Skittråkigt.
Ja.
Ska man sitta och vara kreativ?
Nej, det är svårt.
Och egentligen så vet alla som lyssnar här, känner igen sig. Men vi är så fast vid att vi ska jobba. Vi liksom nästan leker jobb många gånger. Titta på hur lite produktiv tid vi har på en kontor egentligen på en dag.
Mm.
Det finns utrymme till allt det här. Det är skitsnack att säga något annat.
Nej. Ja, sista caset som jag har då är Icebug, och de har ju varit i media nu på sistone i tv och sådär, att de stänger kontoret 3 gånger i veckan, 11-12, måndagar, onsdagar, fredagar, och den processen startar 2018, de satte igång ett större arbete med inriktning på arbetsmiljön, och 89% av de anställda efterfrågade mer friskvård, helt enkelt. Och här är det då inte styrt, utan du ska göra någon aktivitet helt enkelt by your choice, men du ska göra det under de här timmarna som man har fimpat kontoret, så att där får man välja aktivitet.
Ja, men alla de här casen tycker jag är jättebra, bara man hittar sin väg på företaget, vad som funkar. Så det är det jag tror man måste känna själv, och någonstans lite grann som ledare bestämma liksom, vad är det jag tror på? Vad är det vi tror på i ledningsgruppen? Hur tror vi att vi får bästa resultat?
Mm.
Ja, men det är som någon tränare för ett fotbollslag eller hockeylag eller vad som helst. Man måste ha en idé om hur vi ska spela för att vinna.
Ja.
Och på samma sätt är det med den här frågan.
Mm. Ja, jag tycker det är 3 kanonbra exempel och liksom intressant approach. Man kan göra det på olika sätt. Jag håller helt med dig liksom, att hitta en gameplan som funkar för ens egna organisation. Det går inte att kopiera någon rakt av, för att man har ingen aning.
Och sen tror jag man måste ner på individnivå också.
Mm.
En person som kanske redan tränar 6 gånger i veckan.
Mm.
Kanske inte behöver ha så mycket hjälp för att träna ytterligare på jobbet.
Nej.
Men det är de som inte rör sig alls, som kanske knappt orkar ta sig upp från bilen till arbetsplatsen, som behöver hjälp.
Yes.
Och då ska man inte sätta den här personen på att 10 000 steg per dag. Det är kanske 1000 steg på en dag som skulle kunna vara fantastiskt för den personen.
Ja.
Att hjälpa på samma sätt. Vi hjälper personer som har fått alkoholproblem. Det får vi lov att hjälpa till med via företagshälsovård och liknande. Samma sätt tycker jag man borde hjälpa personer då som kanske lider av väldigt mycket övervikt, har väldigt dåliga konditionsvärden och liknande, som mår skit.
Mm.
Att hjälpa dem på detta utan att det på något sätt är integritetskränkande.
Ja. Något som jag kan sakna, men då tangerar vi också så här, ja, hur långt kan man gå med det här? Men jag kanske kan känna också så här, men kosten då? Livsstilen då? Hur mycket har man i utbildande syfte eller hjälpmedel på den fronten att hjälpa de anställda att käka bra, göra bättre val på mellanmål och liknande grejer också? Där finns det också stor potential, tänker jag också.
Ja, det är en gång där man har inne föreläsare om allt möjligt på detta, men när har du en föreläsare som berättar om man ska göra matlådor?
Mm. Det är du som får komma.
Ja, men jag får göra. Ja. Ja, då blir det kyckling och ris.
Som någon skrev. Får man bara äta kyckling eller?
Ja, exakt. Men det hade behövts kanske hjälp ändå, för att folk vet inte riktigt hur de ska göra sina matlådor. Man vet inte hur man ska fylla sina matlådor.
Nej.
Man har inte fantasin.
Nej.
Man har kanske behövt få hjälp med det. Att vi måste ner till basic lite grann.
Mm. Nej, som sagt, där tror jag att det finns väldigt mycket. För att undvika de vanligaste fällorna, liksom energifällor. Då där du får, ja men, typiskt så här, kaffelatte ur maskinen, hur många sådana kan det bli på en dag för någon? Det blir ganska mycket kalorier, det kanske står en skål med nötter på fikabordet, drar en 5-6 sådana näver på en dag. Ja, det är ganska mycket energi där också, gånger x antal arbetsdagar på ett år. Så att bara så här, det behöver inte alltid vara så jäkla detaljerat, utan det är så här bara, men stora byggklossar som ändå kan ge stor effekt på, ja, men, om man ger det tid.
Ja, men precis när du säger detta så sitter jag och tänker, jag har precis flyttat in på co-working ställe.
Ja.
Och nybyggt ställe, jättefint. Mm. Och så gick vi rundvandringen. Och så visade de med stolthet cykelgaraget.
Ja.
Och när man då tog ner cykeln så var det så här fina borstar som gjorde däcken rena. Sen man kom ner så fanns en hel servicestation för cykeln. Det fanns fina duschar kring och omklädningsrum i anslutning till detta. Och sen så när man skulle ta upp cykeln igen, då var det något så här rullband. Och plötsligt blev jag blev skitsugen på att cykla till jobbet.
Ja.
Då har någon tänkt till och gjort detta förmånligt för de som cyklar till jobbet. Ja. Och det är de små sakerna som jag fick triggern. Mm. Jag kommer att cykla till jobbet nu. Och jag ser mig själv stå och pyssla med den här cykeln. Och fixa till, vilket jag aldrig kommer att göra.
Mm.
Men jag ser det ändå framför mig.
Ja.
Och jag kommer att cykla dit. För att det gav mig triggern.
Mm.
Och det var det jag menar med matlådor. Det med fika, med alla de här sakerna. Vi hjälper till. Vi försöker sälja in hälsa.
Mm. Ja, men gör det enkelt att vara, enklare att vara hälsosam.
Ja.
Enklare att cykla till jobbet, enklare att, ja, you name it. Mm. Liksom.
Men jag menar, vi kan i princip tvinga de anställda och äta kanelbullar och tårtor och allt sånt där.
Mm.
Varför ska vi inte kunna tvinga inom citationstecken till ett lite sundare liv?
Absolut. Ja, det är beteendeförändringar liksom, och ja, men tänka igenom alla de här sakerna så att det landar bra, för det är lätt att gå fel och att det blir en mina och så blir man så jäkla missnöjd för att man helt plötsligt har så himla dåligt fika på kontoret och bla bla bla.
Ja, jag menar, jag är så less på sådana, man ser på vissa arbetsplatser sådana här stegtävlingar.
Mm.
Och så vet man att det finns någon som redan från start kommer att vinna, som är uppe i 30 000 steg per dag på detta.
Innan frukost.
Ja. Ja, men och så gör man en gång avcheckning. Nu hade vi vårt friskvårdsprojekt.
Ja.
Vi går så här många steg.
Mm. Ja, men det blir lätt projekt. Men hur kan man göra lite mer konsistent så att det finns något? Sen tycker jag att det är bra med utmaningar och vissa toppa, alltså något som kryddar till.
Absolut.
Det. Men det ska ju inte vara att hälsosatsningen är en 6 veckors stegtävling och det är det man gör på ett år. Nej, det är för lite, kan jag tycka.
Nej, men ha en tydlig strategi på jobbet. Detta är vår hälsostrategi för, på det här jobbet. Så här tänker vi. Vi vill inte ha sjuka medarbetare. Vi vill ha friska medarbetare.
Mm.
Vi vill inte ha medarbetare som mår skit när de ska gå hem från arbetsplatsen. Det rättar vi till.
Mm. Håller med. Ja, vi stänger nog boken för det här ämnet för den här gången. Vi kommer att återkomma.
Det här måste vi komma tillbaka till många gånger fler.
På olika sätt och framförallt också, som sagt, var era reflektioner och tankar kring den här frågan. Schemalagd träning. Vad tycker ni? Vad tänker ni? Vad känner ni? Det kanske är där det landar hos många. Att, känns det här rätt? Ja. Eller svinbra.
Mm.
Motivationstipset, vad har vi?
Ja, vi har väl egentligen haft ett motivationstips hela det här avsnittet, men jag menar, förra gången så pratade vi om disciplin ger resultat som ger motivation.
Mm.
Och den tycker jag den är värd att upprepa varenda gång egentligen. Men vad gör man då för någonting? Ja, vi pratar mycket om vanor. Och egentligen, vi är otroliga vanemänniskor. Jag tycker det är så roligt liksom att tänk folk som ser en midsommarstång.
Mm.
Så ska de börja hoppa grodor.
Ja.
Det måste vara det mest irrationella. Men vad är det man gör för någonting? Man kopplar stången till grodhoppningen.
Ja.
Och på samma sätt är väl det absolut enklaste sättet att bygga vanor. Det är att ha en befintlig vana och lägga till en ny vana.
Mm.
Jag menar, i princip skulle man i den enklaste formen säga, var gång jag har borstat tänderna så gör jag 10 stycken knäböj.
Ja.
Den är rätt irrationell i sig.
Ganska, men...
Ja, ja. Men gör man då det var gång? Att var gång jag borstar tänderna 2 gånger om dagen så gör jag 10 knäböj.
Mm.
Till slut så fattar du inte varför du inte har gjort knäböj hela ditt liv när du borstar tänderna.
Ja.
Att hitta den typen av saker där man länkar 2 stycken beteende.
Mm.
Det är det absolut bästa. Det kan vara detta, åker man tunnelbana eller man åker buss, man går av en buss hållplats tidigare och så går man sista biten.
Ja.
Första gången förstår man inte varför man gör det. Andra gången förstår man kanske inte heller det. Men när man har gjort det då i ett par månader så är det naturligt. Ja. Varför har man inte gjort det hela tiden tidigare? Ja. Så man kopplar olika saker och triggar igång. Så egentligen när man säger ett beteende plus ett beteende blir ett nytt beteende.
Ja. Bra! Och vi fick ju jättemycket positiv feedback på din kyckling med jordnötssås. Så att jag är jäkligt spänd på vad blir receptet för det här avsnittet.
Oj, och jag tänkte nu skrälla och ta något annat än kyckling.
Nu är nog vissa som jublar där ute.
Ja, nej men jag äter faktiskt rätt mycket. Jag äter rätt mycket köttfärs och nu har jag snöat in på viltfärs och speciellt då hjortfärs. Det gör jag mina biffar av detta och så har jag hittat någon sån där rökarom. Mm. Så man får så här lite hickory smak.
Ja.
På detta. Så jag droppar i lite grann i smeten, lite rökarom. Och sen så tar jag och mortlar lite grann enbär. Och så salt och peppar på det. Och så bara, och så ett ägg i.
Mm.
Och så får jag jättegoda biffar. Väldigt, väldigt, man säger, fettsnåla.
Ja, det är det.
Och så mycket, för mycket protein.
Mm.
Så det har jag kört. Jag körde en sats igår på detta och jag har nästan alltid det i frysen också. Och så till detta tar jag då mina kaneldoftande sötpotatispommes.
Mm-hmm.
Som jag gör i airfryern.
Ja.
Och det är pommes på med, sprutar på lite sån här olivolja på detta. Och sen salt, kanel såklart och så lite vitlökspulver.
Okej.
Okay. Och så får jag otroligt goda sötpotatispommes med extremt lite fett.
Mm.
Och airfryern, det är lite Guds gåva till mänskligheten tycker jag. Det blir otroligt, otroligt bra. Och då har jag en bra, tycker jag, en bra mixad måltid i detta. Skulle man vilja lägga till fett, ja, då kan man alltid lägga på ett vitlökssmör eller något liknande,
ja,
på biffen. Jag försöker hålla nere fettet själv, så jag kör magerfärs, sötpotatispommes i airfryern.
Mm. Grymt. Receptet kommer på Instagram.
Och nu är det bara upp till dig med ditt träningstips.
Mm. Och ja, jag har ju hintat om att det kommer bli lite mer praktiska liksom träningstips med, som man kan, övningar och grejer. Men den här gången blir det kopplat till företags olika satsningar inom hälsa egentligen, och tre tips där. Nummer ett, det är att se till så att man får med de som behöver det mest. Problemet med många satsningar som görs är att man får med de som är redan frälsta, och sen blir liksom klyftan till de som inte alls går igång på det där. Man vet ju redan på förhand vilka på företaget som kommer gå igång på en viss grej. Så att se till, ja men störst hälsovinster får man ju på att de som är inaktiva eller minst aktiva kommer igång och blir lite mer aktiva. Så det är ju där den stora vinningen är. Så att det är att tänka till från start. Hur får man med så många som möjligt? Jag tycker ju inte, i alla fall inte på alla tillfällen, att man ska tvinga till gemensamma aktiviteter, samma träningsform. Däremot så tycker jag definitivt att man gott kan göra det ibland, och mycket ur alltså syfte att bygga teamet. För att jag ser också de här hälsosatsningarna inte bara som en satsning på den fysiska, psykiska hälsan, utan mycket är för att bygga teamen. Jag tänker, vi sitter ganska uppkopplade digitalt. Många jobbar hybrid, så att man har ännu mindre tid tillsammans med medarbetarna och kollegorna. Så att där är ju smart såklart att köra tillsammans. Men lite så här, one size does not fit all. Det handlar lite grann om vad har du för yrkesroll och vad har du för behov och så där också. Men ja, samtidigt, jag gillar ju Björn Borgs tvingande approach också. Att lite så här komma ur comfortzonen. För att det är också så här, om du får välja, då är det ju lätt hänt att folk väljer det de alltid gör. Så att är det någon som gillar yoga så blir det mer yoga, gillar någon styrketräning så blir det mer styrketräning. Så att den här tvingande grejen är ju också bra, att man får testa på annat som man kanske inte hade gjort. Kanske blir dans eller någonting sånt där som definitivt inte i min personliga palett av träningsformer inte finns så mycket dans utav. Sista då, det är just där kring tävlingar och utmaningar, också där att se till att de blir så inkluderande som möjligt. Jag gillar ju att man kan, att man kan köra på sina villkor, så att, och att man inte gör dem så att det blir det här att den som går mest, längst, snabbast. För det blir ganska elitistiskt tänk, och då kommer man till de här grejerna att man vet nästan på förhand, ja, den här personen som går 30 000 steg om dagen, för den har två liksom hundar som behöver gå 4 timmar om dagen promenader, så här, ingen annan kommer slå det. Så att hur kan man hitta sätt att göra det här, och man belönar alla typer av aktiviteter också och poängsätter det på ett sätt. Och sen kanske att man gör det i teamformat också, så att man får ihop det och inte bara blir en individuell tävling eller utmaning så att säga. Man kan ju individuella moment, man kan belöna på individ, men jag gillar också när man gör det som ett team, kanske avdelningsvis eller indelat på olika sätt. Och jag tror också så här, för de här är ju tidsbegränsade ofta, att man visualiserar den här någon slags leaderboard så att den är levande på ett eller annat sätt. Det kan vara så enkelt som att det skickas ut ett mail varje måndag morgon, liksom hur ställningen är. Eller att det finns en fysisk leaderboard någonstans på kontoret. Men som sagt, många är hybrid, så kanske man behöver en digitalt någonstans i cyberrymden. Men så att den lever under hela perioden. Så att det var egentligen mina tips där till företag som ska ge sig in i det här med hälsoprojekt och hälsoutmaningar. Så till och med på den som jag skulle vara lite på tvärs så blev jag ändå diplomatiskt att inte tvinga alla in i samma, jag ändrade mitt i utläggningen så där att ja, fast man ska nog tvinga in dem i vissa fall. Men ja, det är inte svart eller vitt.
Ja, men jag tror väl, kommer man igång med sin träning, kommer man igång med sin hälsa, det är väldigt väldigt få som ångrar sig. Mm. Det är om man får en skada av det. Annars när man börjar må bättre, man börjar få mer ork, allt blir så mycket, mycket roligare. Mm. Och det är väl den känslan som jag hoppas många som lyssnar nu får. Att, jag menar, vi är redan frälsta.
Mm.
Vi tränar mycket. Vi sköter oss väldigt bra på alla sätt och vis. Men att få känslan av att vakna upp med energi. Livet blir så mycket roligare.
Ja, så är det verkligen.
Både jobbet och fritid blir så mycket, mycket roligare.
Du, vi avslutar då med snackisen. Har du någonting där i labbet som vi kan diskutera?
Ja, men det händer väl mycket saker och ting. Jag är mycket för den här teknikbiten och det jag tycker är lite spännande nu det är om Apple får fram sin hälsoring.
Mm.
Vilket allt tyder på att de får.
Ja.
Och då kan man då säga, men varför ytterligare en ring? Samsung kommer sin, många Aura ringar, det finns en uppsjö av ringar. Ja, men det är väl när Apple ger sig in på någonting.
Ja.
Då förändrar det beteende hos väldigt många.
Mm.
Så har det varit på det allra mesta. Det är inte de mest innovativa produkterna alltid, utan det är när de väl sätter sig in i någonting.
Mm.
Så når man massan. Och det tror jag väldigt mycket på. Det är väldigt där med stor spänning på vad den ska innehålla. För som allting med Apple så har den alltid en liten extra twist.
Absolut. Nej, det ska bli väldigt spännande. Och de är ju ganska restriktiva med att ge sig in i ny hårdvara. Så där det ryktas ju om ditten och datten från Apple. Och nu lar de ju ner sitt elbilsprojekt som de har jobbat på i 10 år, tror jag. Någonting. Ja. Ganska mycket pengar nedlagt i det. Men har valt att gå ur det helt och hållet.
Men titta på hela Apples hälsosatsning nu så är den är ganska massiv.
Absolut.
Och det gör de för att de ser väl att hälsan blir så otroligt stort ämne.
Mm.
Så ja. Det väntar jag med jättestor spänning på.
Mm.
Och jag tror att redan om ett par avsnitt så har vi sett en ring. Nu har man väl den utvecklarkonferensen i mars.
Ja.
Det är inte helt omöjligt att den visas då.
Nej.
Vi får se.
Ja, nej, men vi får se. På det temat då, så jag lyssnade på en föreläsning om, och det var en debatt också sen efter kring human real estate, alltså kampen om våra kroppar, att hur mycket plats och var ska de här devicesna sitta så blir hållbart att folk vill ha det över en längre tid. Till exempel ring då. Du har ju Oura Ring, jag vet att det är många som har. Jag hatar ju att ha ring. Så för mig så, det försvinner på en gång. Sen ser jag ju smidigheten i det, att den är alltid, den krockar inte. Jag har Apple Watch och den funkar ju liksom i 95% av fallen. Men sen kommer det tillfällen när man kommer lite mer formella tillfällen, man kanske har kostym eller någonting på sig. Då är det inte jättenice med en Apple. Och då är det inte så att man vill skylta med den. Då åker den in under skjortärmen och blir gömd. Det kommer, ja, Elon Musk håller ju på med chip. Det har väl implanterats in första chipet i en mänsklig hjärna, eller i huvudet i alla fall. Ja, och massa andra liksom tracking, pulsband har vi haft hur länge som helst. Så det blir intressant att se. Jag såg nu att det är örhängen som håller på att testas och utvecklas också.
Jag tror mycket på att det vi kommer att se, det är de här rena tatueringarna med intelligens.
Ja.
Det tror jag väldigt mycket på, att vi kommer att ha det på kroppen istället.
Ja.
Eller som plåster.
Mm.
Att vi gör det väldigt, väldigt enkelt för oss.
Yes.
Precis som du säger, jag har liksom inte plats till flera devices nu på mig.
Nej, du har en smartwatch på ena, du har
Whoop på andra och en Oura. Ja. Så jag har koll på mitt liv.
Du mäter det mesta.
Men för mig har det varit väldigt, väldigt kul och jag är extremt road av det.
Mm.
och det har hjälpt mig otroligt mycket.
Yes.
Och det var lite spännande nu i helgen. Jag har min ätardag på lördagen och då drack jag vin i lördags.
Mm.
Och ser att jag plötsligt har en vilopuls som är 12 slag högre än normalt.
På natten då?
På natten.
Mm.
Och det är efter 3 glas vin.
Ja.
Det är alltså inga jättemängder. Det är lätt att peta i sig 3 glas vin.
Det är det.
Men 12 slag extra gör att nästa gång tänker man till lite grann.
Mm.
Är det värt?
Ja.
Är det verkligen värt det?
Nu mätte den då, men kände du det dagen efter att inte riktigt på topp?
Ja, absolut.
Yes.
Så att man läser mycket.
Ja, nej, men det gör man. Nej, men det kommer ju inte bli mindre av liksom devices och mätare. Men som sagt, det blir intressant att se vart det tar vägen. Jag tror också precis som dig att det vore jäkligt skönt om det bara kunde vara gömt helt. Alltså, sen om det är en tatuering, men bara som inte är någonting man måste fästa på kroppen, hade jag gillat. Alltså så en ring eller en klocka, någonting kring handleden. Liksom. Jag gillar ju klassiska klockor. Så att jag har ju också så här, jag har massa klockor som jag köpt genom åren. Men nu, jag kör ju bara Apple för där får jag in all data och sådär.
Ja.
Så att det är jättelänge sedan jag hade en vanlig klocka på mig, men ja, som accessoar så gillar jag ju det mer liksom, att kunna kombinera med kläder. Men jag tänkte på det där du sa om Apple och vad de gör och hur det påverkar. För att Apple Watch 1 var ju liksom, den fick jättedåliga recensioner och den var ful och det var liksom, den funkade ju inte. Det var en första version och sen har de fått till det. Och sen såg jag ju nu liksom att Apple Watch säljer mer än hela schweiziska klockindustrin tillsammans.
Ja.
Det hade man nog inte riktigt sett komma när de första liksom recensionerna på klockan kom. För att han satt, when they go big, så är det ju.
Ja. Och det är det som kommer att hända nu när de kommer, smart devices för hälsan också.
Mm. Ja, spännande utveckling. Ja, men det var en bra snackis. Så vi får följa upp Apple-ringen. Som sagt, Samsung kom nu här i veckan, bara släppte sin.
Man börjar känna nu, Brian, att vi skulle kunna sitta rätt många timmar och prata om det här med jobbet och hälsan och träning och alla de här bitarna.
Ja.
Men ska vi försöka avrunda?
Vi avrundar här och touchar in på det här senare. Så återkommer vi om 2 veckor med ett nytt spännande avsnitt som vi inte avslöjar exakt just nu. Men ni kommer vilja lyssna på det i alla fall. Som sagt, in och följ oss, thelabrats.se på Instagram. Och gilla, dela avsnittet och betygsätt oss i er
poddspelare.
Yes, 5.
Ja.
Stort tack.
Ha det bra.
Ha det.
Hej.